Nu är det snart påsk och vad går väl upp mot att fördjupa sig i en riktigt bra bok och samtidigt ha ett smaskigt godisägg på bekvämt avstånd. Jan Olofsson vid Stadsbiblioteket i Luleå tipsar om några bra deckare, eller som norrmännen säger, påskekrim.
Absolut. Även om det här med påskekrim nu åtminstone för min del har ersatts av krim året runt. Ja. För många kanske har gjort det. Men det är ändå en fin tradition. Mm. En fin norsk tradition som bekant kanske.
Mm. Som vi gärna tar över till Sverige.
Ja då. Ja då. Mm. Då har vi Peter May, Entry Island. Peter May har ju skrivit en serie från Isle of Lewis i Skotska Hebriderna. Vad heter Svarthuset och Lewismannen och Lewispjäsen.
Har du kommit en fjärde nu?
Nej, det är en ny, men den handlar inte. Han har lämnat Hebriderna den här gången och den utspelar sig i Kanada, eller på en ö utanför Kanadas kust. Liknar kanske lite Hebriderna, jag vet inte. Och han har, det finns kvar den här tråden till Skottland och till Skottlands karga öar. Den finns kvar i den här boken också, fast på ett annat sätt. Och det börjar med att den här lilla ön där alla kanske har det lite fattigt utom en mycket framgångsrik affärsman som har ägt hummerfiske och gjort sig stora pengar. Han hittas knivskuren till döds i sitt hem och alla indicier tycks peka på hustrun. Mm. Dock finns inga solklara bevis. Men då kommer det här en polis som heter Jim McKenzie och då hör man ju på namnet att han har skotska rötter antagligen. Ja. Och så tycker han känner igen den här mordmisstänkta hustrun. Och då är det ju naturligtvis lite som man anar att här kommer det, detta kommer att få någon fortsättning förstås. Mm. Han tvivlar på det här att hon skulle vara skyldig för han tycker det finns liksom inga bevis. Och då runt den här kriminalhistorien så kommer det liksom en emigranthistoria om fattiga skottar och irländare som emigrerade till Kanada i mitten av 1800-talet. Och Jim McKenzie, Jim det är Simon på gaeliska för övrigt, så att han har kvar lite skotskt där i namnet också. Ja, och en av hans förfäder skrev en dagbok som finns bevarad i släkten. Och den har då en viktig roll i den här historien. Och det finns, och det visar sig då förstås att trådarna i hans släkt och den här hustrun som också har skotska rötter, de kommer att gå ihop någonstans i en historia långt tillbaka. Och det är ju spännande. Och det är kanske egentligen den här berättelsen om emigrationen till Kanada vid mitten av 1800-talet är kanske nästan mer intressant än själva kriminalgåtan. Det var ju då, det är ju känt att Irland, potatispesten på Irland har man hört talas om, men de hade potatispest i Skottland också. Och det handlar också om hur fattiga fiskare och fattiga bönder fördrevs från sina ägor i Skottland i mitten på 1800-talet. De var skuldsatta och kunde inte betala sina skulder till godsägaren och blev ivägkörda från sina hem. Och många hamnade i Kanada och USA. Mm-hmm. Och ytterst fattiga var de allihop. Mm. Så det är en historia samtidigt som det är en mordhistoria om man säger.
Men han är ju duktig på att beskriva både liksom, ja, miljöer och väva in intriger.
Absolut, verkligen. Så att ja, jag tycker den är väldigt bra. Och när jag läser deckare vill jag ofta ha någonting mer än själva kriminalgåtan. Mm. För det är någon sorts samhälle eller historia, någonting som pekar utöver själva skurken och brottet och polisen som ska lösa det. Och det gör den här, tycker jag.
Och han heter det igen.
Peter May, Entry Island.
Mm. Bra. Har du någon mer krimhistoria?
Ja då. Och den här är då en debutant, svensk debutant, Tobias Olsson. Han har skrivit en bok som heter Av samma blod. Han har varit journalist på Svenska Dagbladet, men nu är han frilansande journalist och författare. Och det här är då, ja, det är också en kriminalhistoria som sätter fingret på viktiga saker i samtiden. Den sticker liksom fingret på ömma punkter i vår europeiska samtidshistoria. Dels migrationsfrågor och flyktingkris och extrema politiska ideologier. Allt har han fått in i den här. Mm. Det börjar med att en svensk polis hittas mördad utanför en bordell i Grekland, nära gränsen mot Turkiet. Mm. Och när man förstår och läser det här, det är ett helt annat Grekland än man ser när man turistar på någon underbar ö, som man ju gör ibland kanske. Det här är en helt annan del av Grekland. Det finns inte mycket av den här charmen, verkar det som. Den här polisen, en svensk polis alltså, han har jobbat med gränsbevakning på uppdrag av, eller svenska poliser är ju inblandade i sånt. Och det är nära gränsen mot Turkiet, och det är ju, man ska ha kontroll över flyktingströmmarna som kommer där. Det här blir ju förstås en stor skandal. En svensk polis på utlandstjänstgöring besöker prostituerade. Och media börjar ana skandal och slår på stora trumman. Det är det de är intresserade av. Han har inte heller riktigt rent förflutet tidigare, den här polisen. Det har varit lite saker som inte riktigt klockrena i hans tidigare karriär. Men nu visar det sig att historien är en helt annan. Vilket då svenska media inte vill ha. Veta från början. Det är en svensk journalist som är där nere, åker dit och börjar gräva i fallet och visar att det är en helt annan historia bakom det här. Och den här polisen har inte besökt bordellen som kund, utan han har varit där i ett annat. Det
låter jättespännande.
Ja, det är som två parallella spår i den här berättelsen också. Den här mördare polisen har en dotter som då bor i Sverige. De har inte särskilt mycket kontakt. Hon är asyljurist, säger man kanske. Och hon blir också inblandad i det här fallet, för att det visar sig att hennes far har skickat ett USB-minne med en massa dokument som det menar att hon ska hitta. Och på det där USB-minnet finns det ruggiga saker som pekar på något helt annat, och som det finns vissa, många vill att det inte ska komma fram. Och
ja, det
här,
låter.
Jag kan säga att det visar sig ha förgreningar i den här lilla sunkiga bordellen vid turkiska gränsen. Är liksom en del av ett mycket större affärsimperium som har mycket förgreningar i både lagliga och olaglig verksamhet, och dessutom med väldigt mörka politiska avsikter. Så att man funderar. Många deckare och thriller så brukar ju på sätt och vis sluta lyckligt i och med att ordningen är återställd. Skurken har åkt fast och spionintrigen har slutat bra för oss. Att säga. Här har det inte slutat bra. Man läser det men lämnar en lite obehagskänsla efter att vad sker
under ytan.
Det skaver. Vad sker under ytan i våra europeiska samhällen? Mm. Men det är en mycket spännande bok också. Mm.
Tobias Olsson av samma blod. Det är kanske ett namn att lägga på minnet då?
Ja, jag tror det. Den ska bli tv-serie har jag förstått. Och det är ju, han var ju, är ju inte särskilt känd, för det är hans första bok det här också. Men jag tror att det kan bli något av den här författaren.
Ja.
En annan kriminalhistoria som utspelar sig, eller en historisk sådan, utspelar sig i 20-talets Stockholm. Pontus Ljunghill, Lykttändaren.
Ja, den tror jag Leif Keve har pratat om.
Ja, det har han. Jo. Ja, han gillar den också. Jo. Ja, jag tycker också den var bra. Den är då en helt annan sorts kriminalhistoria än många av dagens lite blodiga, tuffa, rafflande uppgörelser. Här är det lite mer stillsam skildring, och även med ganska mycket fin tidsfärg från den tiden, så vitt jag kan bedöma. Jag var ju inte där. Mm. Det är precis samtidigt som Stockholms stadshus invigs. Så. Och då hittas en ung kvinna, Julia. Hon hittas mördad i sin lilla lägenhet i Stockholm. Det visar sig att det här dramat har rötter i det förgångna. Det är 15 år tillbaka i tiden. Vi får veta hur hon har vuxit upp. Hon har vuxit upp som fosterbarn och på barnhem. Och hon har haft drömmar i sitt liv som hon aldrig fått en chans att utveckla. Hon har spelat teater och drömt om det, men det har ju varit liksom omöjligt för en fattig barnhusunge på den tiden. Så då kommer det en lite yngre polisman som ska utreda det här. Han kommer också från enkla förhållanden och han får liksom lirka i den tidens polishierarki. Han är ju inte lika fin som en del av de andra. Och dessutom är han ju inte underordnad. Det är noga med grader och hierarki på den tiden. Så han måste liksom manövrera i det också. Hur som helst så visar det sig då att den här mordhistorien, den har liksom, den är väldigt djupt, vad ska man säga, förankrad i tidens sociala motsättningar, klassmotsättningar, klassamhälle, och det har att göra med den här kvinnans uppväxt och saker som hände i ett väldigt hierarkiskt samhälle där folk skulle veta sin plats och hur ska jag inte gå in på, det får ni läsa.
Men han kan sin historia, den här Pontus Ljunggren.
Ja, det tycker jag det verkar som. Det tycker jag.
Lykttändaren. Har du någon mer?
Ja då, ska vi se. Tove Alsterdal, Vänd dig inte om. Mm. Det är väl hennes fjärde, tror jag. Mm. Och också en kriminal- eller spänningsförfattare som inte väjer för samtiden. Tvärtom, det samtidshistorien, samtidens politik och är alltid med i hennes berättelser. Det här har vi en kvinna som heter Eva. Hon stalkar, förföljer eller spionerar på sin exman. Mm-hmm. Trots att det var hon som ville bryta upp en gång i tiden. Men hon på något sätt kan inte släppa tanken. Så hon smyger omkring utanför hans bostad där han bor med sin nya, unga, vackra fru. Mm-hmm. Och det här bostadsområdet, det ligger i Beckomberga, det gamla mentalsjukhuset, ska bli ett exklusivt bostadsområde. Det ska det väl, eller håller du på? Jag vet inte, jag har inte varit där, men det är så i verkligheten också. En kväll när hon smyger omkring utanför hans hus så stöter de ihop. Och det blir ju ganska pinsamt, han vill inte alls träffa henne. Det visar sig att senare, som de har skilts åt, så blir han mördad. Och nu har ju folk sett dem tillsammans och hon blir ju då faktiskt huvudmisstänkt för det här. Så att hon blir inte häktad, men hon får reseförbud. Hon måste stanna kvar och utredningen fortsätter. Och hon kommer på att den enda person som kan ha varit vittne till det här, det är en romsk kvinna som har suttit och tikt utanför ICA-hallen i närheten, eller vad det är. Så hennes enda chans att få veta någonting, hon måste åka till Rumänien och leta reda på den här kvinnan.
Ja, för kvinnan var inte kvar längre.
Nej, hon är försvunnen sen och ingen vet var hon finns. Men hon försöker lista reda på, hon, tillsammans med en man som har jobbat mycket med romer i Stockholm, så lyckas hon ta reda på, besöker olika ställen där folk bor i Stockholm, tillfälliga boenden i husvagnar och tält och sånt, och lyckas få reda på vad det är för kvinna och var hon kan finnas. Så hon åker dit och lyckas också finna henne, men det hjälper liksom inte, för en kvinna vill inte.
Hon vill inte prata.
Nej, hon vill inte prata.
Men hon misstänker att det är, hon vet något.
Hon tror att hon vet något. Sen, ja, nu ska jag inte berätta hur det går. Men
den ligger på mitt nattduksbord, så det här blir spännande.
Den utspelar sig också i bortglömda kulvertar under det gamla mentalsjukhuset som ingen riktigt har tänkt på att de finns där. Men det gör de, och där finns det också ett liv där under jorden. Och det intressanta med det här är ju bland annat skildringen, ja, det är mycket som är bra med den, men bland annat skildringen av när hon besöker Rumänien och försöker leta reda på romerna för att få en inblick hur de har det och varför kommer de hit. Man kan inte ha det så bra i sitt hemland om man väljer att sitta och frysa utanför en ICA-hall med en pappmugg och hoppas att det kommer pengar i den. Då, om man tycker det är bättre än det man har hemma, så säger det någonting.
Ja, så fick vi en hel del att sätta tänderna i så här över påsk.
Ja, det hoppas jag ska räcka hela påskhelgen.
Vi säger så. Tack ska du ha.
Ja, tack.
Glad påsk.
Ja, detsamma.
Böckerna som Jan Olofsson pratade om var i tur och ordning. Peter May, Entry Island. Tobias Olsson, Av samma blod. Pontus Ljunghill, Lykttändaren. Och så sist Tove Alsterdal, Vänd dig inte om. Och samtliga finns alltså inlästa.